Så kanske. Slipper jag stå bland alla. Ska vi höja den? Tror du jag har dålig syn? Nej, det är max steppet. Ja, det låter okej eller? Ja, det är hyfsat. Vi går nu in i sommaren och vi går in i en ny serie. Vi har haft två gudstjänster bakom oss. Det var pingst och konfirmationsavslutning. Och nu går vi in i en ny serie. Första serien vi hade under våren här, då utgick från något sorts ämne, ett tema. Och så på något sätt hittar man texter som på något sätt belyser det temat. Nu vänder vi på steken och så går vi in i en bok istället i Nya Testamentet. Första Johannesbrevet som har 5 kapitel och därför har vi också 5 söndagar framför oss där ett kapitel står i centrum då. Så det är två olika sätt att närma sig Bibeln och på något sätt bestämma vad vi ska undervisa och predika kring. Och vill du följa med i det här under de 5 veckorna så finns det i det här blåa häftet. Så har du inte tagit ett sånt så kan du ta ett sånt sen när du går ut. Då finns de 5 söndagarna. Och där har man en liten introduktion till ämnet. Vi ska läsa från första Johannesbrevets första kapitel. Det är ganska kort kapitel men vi läser inte hela, en del av det. Och då står det så här. Och detta är det budskap vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare. Och hans ord finns inte i oss. Läser man den här texten ett par gånger så märker man snabbt att det finns en fras som återkommer 3 gånger. Någon som ser den? Om vi säger att vi har gemenskap med honom, om vi säger att vi är utan synd, om vi säger att vi inte har syndat. Så frågan är om inte Johannes citerar de som han skriver till. Att det faktiskt är det här de säger. Att han på något sätt identifierar ett problem i församlingen. Och så är hans poäng, tror jag. Man ska aldrig avslöja poängen från början. Då håller man inte uppe spänningen, men det gör jag nu. Jag tror att poängen med det här som han säger och vill på något sätt kommunicera till dem han skriver till, det är att glappet mellan vad vi säger och verkligheten måste bli mindre. Glappet mellan vad vi säger och verkligheten måste bli mindre. Därför att om vi säger han, och så utgår vi från att ja, men det är det här de säger antagligen. Och så är hans poäng, det måste bli mindre. Det får inte finnas ett glapp mellan det vi säger och verkligheten. Det är det Johannes försöker komma åt, tror jag. Men är det egentligen vårat problem då? Finns det någon som säger, jag är utan synd. Jag har inte syndat. Ja, Martin var inne på det. Det är nog ingen som, kanske någon. Men det är väldigt svårt att tänka så. Oavsett om man har någon relation till kristen tro eller så. Alltså, det är ingen som säger, ja, det finns liksom inga fel och brister i mitt liv. Jag är på något sätt fullkomlig. Det finns ju ingen som säger det, tänker jag. Och vad är det då Johannes försöker komma åt när han säger det, om vi säger att vi inte har syndat? När man läser Johannes texter så är det ett begrepp som är väldigt centralt för honom. Han liksom bollar med ett antal begrepp som han låter återkomma på många olika sätt. Så är det när man läser Johannes evangeliet och så är det när man läser Johannes breven. Ett sånt begrepp, det är sanningen. Sanningen är liksom central för honom. Han återkommer till det, han vrider och vänder på sanningen och vill på något sätt säga någonting om sanningens roll i våra liv. När han ska beskriva livet med Jesus, livet som kristen, då är sanningen på något sätt centrum för honom. Och det är där tror jag vi kommer att röra oss mycket idag utifrån den här texten. Ljuset och sanningen är synonymer i den här texten. Och på samma sätt är mörker och att ljuga synonymer i den här texten. Det är på något sätt ett uttryck för synd, mörker och att ljuga. Alltså sanningens motsats är inte ett felaktigt svar, utan sanningens motsats är ett falskt svar. Det handlar inte om att säga vad som är rätt eller fel i första hand, utan är det ett sant eller falskt svar som jag på något sätt lever med eller som jag ger. Det är det falska svaret som är problemet för Johannes eller i den här gemenskapen och som han på något sätt vill belysa. Och en annan sak som Johannes väldigt tydligt jobbar med när man läser evangeliet och breven är att han jobbar med kontraster hela tiden. Ljus och mörker, lugn och sanning. Hela tiden. För att på något sätt kontrastera och göra saker och ting tydligt. Och så gör han även här då. Och så säger han så här, för att liksom säga samma sak på två sätt. Att vi ska vandra i ljuset och handla efter sanningen. Vandra i ljuset och handla efter sanningen. Och det innebär då inte i första hand att ha alla rätt på ett prov. Alltså det är någonting som jag kan och vet. Utan att handla efter sanningen och vandra i ljuset. Att tala sanning, det är inte att säga det som är rätt. Utan det är att säga som det är. Att verkligheten och mina ord på något sätt stämmer överens. Det är inte att säga det som är rätt, utan det är att säga som det är. Att låta faktiskt Gud och andra människor ha på något sätt full insyn i mitt liv. Och det är bara jag som på något sätt kan göra det möjligt. Sanningen innebär för Johannes självkännedom. Att på något sätt ha en självbild som stämmer överens med hur det verkligen är. Andra ord som kan användas, tänker jag, utifrån det här, det är uppriktighet, ärlighet, transparens. Allt det ska på något sätt prägla livet i Gud. Att vi inte döljer något för Gud eller för varandra. Och det här är ju en oerhörd utmaning, tänker jag, utifrån dem han skriver till. Om det är så de säger, som det står i texten. Och Johannes uttryck för det här, det är att vandra i ljuset och handla efter sanningen. Och då är ju sanningen en pågående handling, en vandring, någonting som händer i mitt liv, någonting som pågår. Och att leva sitt liv på det sättet, vad innebär det? Vad är det Johannes på något sätt försöker måla upp och locka in sin församling eller sina läsare i? Och vad vill han locka in oss i? Alltså hur lever man det livet? Hur vandrar man i ljuset och handlar efter sanningen? Hur ser det livet ut? Det är lite grann frågan idag, tänker jag, utifrån den här texten. Och då kan man börja nysta i, vad är motsatsen till att säga att man är utan synd? För det tycks vara det de säger, om vi säger att vi är utan synd. Vad är motsatsen till det? Då säger han att motsatsen till det, och så använder han nästan samma begrepp. Så han säger så här, om vi bekänner våra synder. Det är på något sätt motsatsen till att säga vi är eller jag är utan synd. Och observera att han byter ord. De tre första gångerna säger om vi säger, om vi säger, om vi säger. Och så vänder han på steken och så säger han, det här är lösningen. Om vi bekänner våra synder, då vandrar vi i ljuset och lever på något sätt i sanningen. Det är liksom den vägen han pekar ut. Bekänn era synder. Och då märker vi, eller jag märker med mig själv, att jag rör mig på en mark som inte är så där säker, trygg. En ovan mark, känner jag lite grann. Det är i alla fall min spontana känsla. Men samtidigt är det där som texten har sin vändpunkt och kärna. Och som är lösningen på det här problemet som han har identifierat. Om vi bekänner våra synder. Och för att kunna närma sig den här utmaningen eller uppmaningen så behöver vi på något sätt få tag på, men vad är då synd? Går det att tala om synd idag? Vad är det för något? Och för det första då, om man läser den här texten, så kan man ju märka att man kan tala om synd och man kan tala om synder. Det finns i singularis och det finns i pluralis. Och Johannes, han använder båda begreppen. Det han använder mest, det är singularis. Han talar om synd. Och som människor som lever i den här världen så är vi väl medvetna att den här världen lever i någon sorts tillstånd som är förpestat utav synd. Som förstör och skadar vår tillvaro. Och det här behöver man ju inte tro på Jesus eller vara kristen för att konstatera. Att världen är på något sätt trasig och skadad. Eller att världen bär på någon sorts sjukdom. Alltså vi är väl medvetna om det. Världen är trasig. Den är inte så fullkomlig och optimal som vi önskar. Synd är ett tillstånd som på något sätt vi har att hantera och leva i. Och att bekänna synder, det är ju inte att konstatera att så är fallet. Vi konstaterar att vi lever i en fallen värld, en trasig värld. Det är inte att bekänna synder. För i så fall skulle ju varenda nyhetsutsändning som vi tittar på vara en bekännelse av synd. För där bara matas det ut, där konstateras det hela tiden att det är trasigt i den här världen. Det finns synd. Så att konstatera synd är inte samma sak som att bekänna synd. Och det är ju så att synden finns ju inte bara utanför oss själva. Vi ser ju inte bara att världen är trasig. Vi ser ju också att våra egna liv på något sätt är drabbade utav det trasiga. Det som går sönder, det som gör ont. Alltså synden äter ju sig in i våra liv och våra hjärtan. Det är så på något sätt det fungerar. Och vi får ytterligare en ledtråd kring synd när Johannes använder ordet synd i plural. När han också börjar tala om synder. Och det gör han bara vid ett tillfälle när det kommer till att just bekänna. Att ni ska bekänna synder. Han säger inte bekänn synden i någon sorts stor mening, utan bekänn synder. Och vad är det då som ligger här i att bekänna om det inte är att konstatera? Och det är sällan jag konsulterar någon sorts grekiskt lexikon och så när jag förbereder mina predikningar. Men den här gången gjorde jag det. Ja, men vad är bekänna då om vi tittar liksom på grundtexten? Och bekänna är sammansatt utav två ord. Det ena ordet är att säga. Och det andra ordet är samma. Att säga på något sätt samma sak. Och då är vi inne igen på det som jag tror är Johannes grundtanke. Att det vi säger och verkligheten, att det är glappet, det är avståndet, det ska minimeras. Det ligger i ordet bekänna om man tittar på grekiskan. Att formulera ord i enlighet med verkligheten. Att inte säga någonting annat än så som det är. Det ligger i att bekänna. Att ta bort det här glappet mellan ord och verklighet. Att beskriva livet med ord på det sätt som det faktiskt är. Och att få göra det, inte bara till sig själv, inför sig själv, utan göra det inför Gud och faktiskt till och med inför en annan människa. Det är någonstans, där någonstans ligger bekännelsen utav synder. Och i den bekännelsen så ligger det inte bara att jag sätter ord på det, utan i det så ligger också en bön och en önskan om förlåtelse. Och förlåtelsen är ju någonting som Gud vill ge oss när vi kommer till honom. Men Jesus ger ju också oss som församling ett mandat att till och med förlåta, alltså att uttala förlåtelsen till varandra. Och det är ju oerhört stort. Att du och jag som människor inte bara behöver gå till Gud och på något sätt lyssna in hans förlåtelse. Det är ju liksom grunden. Men att vi också har fått mandatet att på något sätt komma till en annan människa och bekänna någonting och säga det här har gått sönder i mitt liv. Och faktiskt hos den människan få ta emot förlåtelsen. Alltså att Gud vill förmedla sin förlåtelse genom andra människor. Och det här är ju någonting som gör en församling så unik. Att att församlingen kan vara en plats för det här. Och för att förlåtelsen ska kunna nå ända in och bli en kraft i våra liv, så är det på något sätt bekännelsen som ska till. För att förlåtelsens kraft ska på något sätt förändra oss, så är det faktiskt bekännelsen som Johannes lyfter upp. Det här, det är vägen till den här befrielsen som Gud har lovat. Synder är och förblir synd så länge vi döljer dem. Så länge på något sätt vi inte formulerar det, sätter ord på det, bekänner det enligt Johannes, så kommer det att förbli synd. Men så fort vi på något sätt bekänner dem, så upphör de. Lite grann som att om ett barn är rädd för spöken, va, i sitt rum, tänder vi ljuset så försvinner spökena. Jag tror någon har sagt att synder är lite grann som vampyrer. De är väldigt ljuskänsliga, va? Alltså så fort vi sätter ljuset på det, så försvinner de. Och att sätta ljuset på, det är att bekänna. Och observera i det som vi läste att Johannes är inte ute efter att peka ut exakta handlingar. Alltså han gör inte upp någon lista som vi kan pricka av vad som är synd och vad som inte är synd. Utan han gör det till någon sorts livsstil och sätt att leva, när han säger att vi ska leva i sanningen. Vi ska vandra i ljuset. Och det är ju så att man bekänner ju inte inför Gud för att Gud ska få kunskap om vad som finns i mitt liv. Han vet ju allt om mig. Så jag bekänner ju inte för att upplysa honom om att det här finns i mitt liv. Utan vi bekänner ju för att på något sätt bli lite mer medvetna om våra egna liv. Vi bekänner för att sanningen ska få på något sätt göra oss fria, som Jesus sa. Sanningen ska göra er fria. Och det är ett sätt att uttrycka sitt behov av förlåtelse. Sitt behov utav Gud. Och jag har faktiskt märkt i mitt egna liv, och nu är inte jag sådär jättelastgammal, men jag tyckte ändå när jag fyllde 40, det var gött, då fick jag bli vuxen. Äntligen. Men med min stigande ålder så tycker jag, precis som Johannes, att sanningen blir viktigare och viktigare i mitt liv. Alltså, hur befriande det är att låta sanningen få prägla mitt liv med Gud och också mina relationer med mina människorna som finns runt omkring mig. Och lite grann släppa de här frågorna som jag tror vi alla lever lite till mans med. Vad borde jag säga nu? Vad förväntar omgivningen av mig? Hur kommer jag uppfatta som jag gör så här eller säger det här? Någon som känner igen de tankegångarna kanske? Att man är lite liksom bekymrad över. Och så får på något sätt sanningen stå tillbaka lite grann. Därför att jag är mer bekymrad om hur jag ska uppfattas. Eller, ja. Och jag tänker mig att församlingen behöver bli en plats där vi övar oss på att låta sanningen stå i centrum. En plats där sanningen får befria oss. Att inte sträva efter att själv framstå i så ljus dager som möjligt. Inte inför Gud och inte inför varandra. Att det blir liksom inte drivkraften, det är inte målet. Att jag ska framstå i så ljus dager som möjligt. Utan att jag ska framstå precis som den jag är. Som den Gud har skapat mig till. Men också så som mitt liv är och har blivit. Allt som mitt liv innehåller. Alltså att leva livet i en tydligare medvetenhet av synd. Syndamedvetenhet. Och det här är ju gamla termer, va? Och man tänker, hur kul blir det livet på en skala att leva i någon sorts syndamedvetenhet? Alltså leder inte det till någon sorts ett liv präglat av skam och en känsla av misslyckande och att jag på något sätt aldrig får uppleva den här glädjen om jag hela tiden ska gå och tänka på någon sorts alla mina synder och mitt misslyckande. Ja, så blir det ju så länge jag behåller det för mig själv. Då blir det ju ett unket liv. Då blir det att jag känner att nej, men jag duger inte till. Om jag håller det för mig själv. Men så pekar Johannes ut vägen. Om vi bekänner våra synder, Där finns ju befrielsen. Alltså det är den syndamedvetenheten som jag tror han är ute efter. Det är därför han lyfter fram ordet bekänn. Och han utmanar oss inte att sätta synden i centrum, utan att sätta sanningen i centrum. Därför att det är sanningen som tar udden av synden och som banar väg för frihet och frimodighet och glädje. En medvetenhet av synd leder till öppenhet och ett beroende av Guds förlåtelse. Det är inte att frossa i sina egna eller andras synder. Vi behöver återerövra, tror jag, en positiv syn på synden. Kan man ha en positiv syn på synden? Ja, i ljuset av bekännelse och förlåtelse så finns det en positiv syn på synden. Vi behöver på något sätt hitta det här positiva sättet att hantera våra misslyckanden och våra synder. Så fort vi stänger in och lägger locket på så förpestas våra liv. Och det blir också ett sätt att förpesta på något sätt en hel gemenskap. Det är när vi öppnar upp och utsätter oss för Guds ljus som vi släpper in friheten och glädjen. Att leva öppet inför Gud och varandra. Det är vad Johannes på något sätt vill locka dem till. Det tror jag ger en trygghet och en frimodighet. Både i ens eget liv och i gemenskapen. Och det här handlar ju om att på något sätt odla en kultur i sitt eget liv. Att leva på det sättet som man säger. Vandra i ljuset. Och leva i sanningen. Att det blir en livsstil som präglar både mig och vår gemenskap. Men det finns också konkreta uttryck för det här. För att på något sätt göra det tydligt. Och det finns ju ett begrepp som vi är väldigt ovana med. Men som faktiskt i ekumeniakyrkans teologiska grund. Där man liksom har lagt in det. Och det är ordet bikt. Och det är ett ord som man i alla fall inom frikyrkan kanske ryggar tillbaka lite grann inför. Nej, men det är väl ingenting vi håller på med. Men det finns någonting i det ordet, även om vi inte använder ordet bikt, som Johannes vill på något sätt lyfta fram. Bekänn därför, bekänn synderna. Och hur ger man det någon sorts plats och hur ger man det någon sorts utrymme i sitt liv? Alltså en bra plats i min erfarenhet i alla fall, det är det här med basgrupper. Alltså där finns ett lite mindre sammanhang där man på något sätt kan våga glänta på dörren till sitt liv lite mer. Och säga att ja, men det här är mitt liv, så här ser det ut. Och så får man dela det med varandra. Alltså när man inte nöjer sig med svaret när man frågar hur är det? Ja, det har varit väldigt mycket just nu, men nu är det snart semester, det ska bli skönt. Alltså det är ju ett väldigt klassiskt svar som jag själv ger ibland. Men bakom det så ligger det ju mycket, mycket mer. Det har varit väldigt mycket nu, men snart är det semester, det ska bli skönt. Alltså att man vågar säga någonting mer. Det är på något sätt en väg att börja gå. Om vi ska ta Johannes ord på allvar. Och sen har vi idag en specialövning. Det finns ett bord där borta med en vattenskål och lappar och några pennor. Och det är ett enkelt, kanske lite annorlunda sätt att på något sätt börja öva sig att bekänna sin synd. Man kan skriva på den här lappen om det är någonting specifikt man vill säga till Gud. Gud, du ser det här, förlåt mig. Och sen knycklar man ihop den lappen och lägger den i vattnet, i skålen. Och det som händer då är att bläcket löser upp sig. Och vi har testat det, eller hur? Ja. Så det fungerar. Och det är ett sätt att på något sätt göra det konkret. Att man får på något sätt formulera det, stoppa ner det i skålen i vattnet och så löses det upp. Det blir ett tecken på den här förlåtelsen och befrielsen som vi får ta emot utav Gud när vi bekänner. Och med oss in, tänker jag, in i våra liv och in i veckan som ligger framför och in i framtiden som församling. Så får vi ta, tror jag, Johannes utmaning. Alltså hur kan sanningen få ett större utrymme i ditt och mitt liv? Hur kan sanningen få bli ett liv? Hur kan vi vandra i ljuset? Alltså, hur kan vi bli en gemenskap där sanningen om våra liv kan stå i centrum? Och genom att det blir så, är så, så blir det här en plats av just befrielse, ljus och förlåtelse, frimodighet, glädje. Bekännelsen är på något sätt nyckeln till den typen av gemenskap, det livet. Så den utmaningen vill jag skicka med er och mig själv och oss som församling in i framtiden. Och jag tänker att vi ska be om det nu innan vi fortsätter vår gudstjänst. Tack Jesus för att du är här genom din helige ande. Att du hör oss, du lyssnar till oss och du tar emot våra böner. Och tack för utmaningen från Johannes som vill utmana oss att minska glappet mellan vad vi säger och mellan verkligheten, Herre. Herre, jag vill leva i sanningen. Jag vill vandra i ditt ljus. Herre, jag ber att det livet ska få bli ännu mer tydligt och verkligt. Och tack för vad du har lovat. Att då förlåter du allt. Att då öppnar du portarna för din befrielse, din förlåtelse, din frihet, din glädje. Och allt här är det som vi längtar efter som människor. Herre, hjälp oss att våga närma oss bekännelsen, Herre. Hjälp oss att våga gå några steg på den vägen. Och led oss vidare in i den här gudstjänsten i nattvarden och förbön och att skriva lappar. Tack Herre att du för oss varsamt framåt in i det som du vill och har tänkt för våra liv. Amen.